återigen, värdera inte. Man får väl svara med glimten i ögat här. Och bara så här, härligt att du ringer mig. Men alltså, har vi träffats? Eller så här, kalla mig Mr. Anders. Eller vad som helst. Men lite liksom humor. Bara släpp garden. Mm.
Vad är den värsta PR-konsultfadäsen, Amanda, som du har varit med om?
Oj, vi skrev ju faktiskt en debattartikel med en lång lista över sådana förra sommaren. Med märkliga krav och propåer från PR-personer. Men om jag måste välja, då är nog det värsta de gånger som PR-konsulter och kommunikatörer så här redovisar i punktlistor i mejl vad de vill att jag ska ändra i artiklar. Mm. Alltså det är sånt övergrepp på något vis på journalistiken, om man ska uttrycka sig krasst. De beter sig ju lite som att de tror att de är min redaktör, med skillnaden att det är givetvis bara grejer som gynnar dem själva då, eller kunden, och inte min text. Ja, den är tuff.
Mm, den är riktigt jobbig. Ja. Den har man varit med om.
Ja, då måste man andas. Ja. Djupt. Ja. Du då?
Men får jag välja två? Mm. Då är nummer ett då, när man har gjort en intervju med en person och sen lovar man den personen att den ska få se sina citat, vilket man ibland gör som premiss för intervjun. Och en PR-person då som inte är den som man har intervjuat kommer och vill skära emellan. Och så får man tillbaka citaten helt oigenkännliga från själva intervjun. Det är helt andra citat och allt är bara floskler. Och det här tycker jag är extra intressant eftersom PR-personer ju jobbar med kommunikation. Det är ju deras uppdrag. Och att de inte fattar att det är så otroligt ointressant som de levererar, det är speciellt. Mm. Sen tycker jag också en annan grej som vi måste nämna är meningen "när kör ni ut", som man ofta får. Och här vill jag bara säga att nej, vi kör aldrig ut något. Och om vi kör ut något så är det verkligen inte vi som kör ut det, utan jag eller Amanda eller Andreas på vår redaktion. Det finns inget vi i detta.
Men jag undrar där om det är typ att de inte anpassar sitt språk då efter att de kommunicerar med en journalist. Det kanske är så där man kommunicerar internt. Det är så uppenbart inte bra att skriva så till en journalist, tänker jag. Ja, nej, men sånt här väcker ju starka känslor hos oss och våra fellow journalister, minst sagt. Och den här typen av grejer händer ju dessutom rätt ofta, inte minst den här köra ut grejen. Är vi dåliga på att ge respons, eller?
Alltså ibland är vi kanske dåliga. Man kanske kan svara på ett mejl, ja, till exempel.
Å andra sidan så skulle man ju, alltså somliga dagar skulle man behöva ägna hela dagen åt att svara på mejl. Om man skulle svara på alla pressmeddelanden och andra tips och så som PR-konsulter skickar till oss.
Ja, då skulle det inte komma ut några tips överhuvudtaget.
Nej, det skulle inte bli några artiklar av de här tipsen kanske. Nej.
När man är inne i ett jobb som handlar om annat också, så blir det ju oerhört störigt och blir störd hela tiden, kan jag tycka. Men ja, många gånger också som man får tips ibland som är ren skit. Eller jag skulle säga att mycket är ren skit tyvärr.
Ja, alltså för i alla fall så att liksom det vi får skicka det till oss många gånger är sånt som vi aldrig skulle publicera i Resumé för att det helt enkelt ligger utanför vårt bevakningsområde.
Ja. Precis, och vi vet ju att vi inte är ensamma om att känna så här ibland. Men om det finns några tvivel på det så kan vi ju också säga att när vi pratade med 34 journalister nyligen i ett jobb så framkom det att de hade exakt samma bild som vi.
Där fick man det lite svart på vitt. De här artiklarna, det visade sig vara ganska smaskig läsning för många. Och affärsnyttig hoppas vi också, såklart. Och vi har ju en PR-konsult med oss här idag för att diskutera några av de här sakerna som framkom. Men först, jag heter Amanda Törner.
Och jag heter Jasmin Winberg och du lyssnar på Insiktspodden. Och vi säger varmt välkomna hit idag till den här transparenta podden faktiskt om hur vårt arbetsliv ser ut.
Ja, våra relationer till PR-sidan. Ja. Ja. Och den här relationen, den har ju varit omtvistad sen för alltid för evigt, känns det som. Så inget nytt under solen att ämnet väcker heta känslor. Men anledningen till att det är lite intressant att djupdyka i den relationen idag är ju den här omvälvningen som den digitala revolutionen har försatt medielandskapet i.
Ja, det har gjort en hel del faktiskt med journalisters och PR-konsulters förutsättningar. Alltså om vi nämner några saker då som har tillkommit. Mm. Som vi alla vet så är det sociala medier, influencers, kraftigt krympande annonsaffärer, fake news, ja, allt det här och mycket mer då kan man säga har hänt.
Man skulle kunna rada upp, sitta hela dagen och,
ja. Och frågan som uppstår då är vad som har skett med den här relationen de senaste åren. Och är den lika spänd då som den traditionellt sett har varit? Och behöver de här två yrkesgrupperna varandra på samma sätt idag? Om man vill känna till att man behöver varandra. För somliga journalister, främst då kanske från den gamla skolan, menar ju att de absolut aldrig vill ha kontakt med PR-sidan. De är ganska hårda där.
Ja, det var ju vissa som verkligen svarade rakt ut så här. Men jag ska vara ärlig, finns det ingenting jag uppskattar med PR-konsulter?
Ja, så var det.
För att prata om det här har vi bjudit in Edith Künstlicher, grundare av byrån Edith K. Välkommen hit.
Tack snälla.
Kul att ha dig här, och vi tänkte att vi börjar helt enkelt brett här då. Vad stör du dig på hos journalister när du pratar med dem?
Oj, ja, men det här är en sån het potatis och väldigt, väldigt roligt att ni lyfter, tycker jag. För när och om jag stör mig, för nu är det så här, nu drar vi ju alla över samma kam, känns det som också.
Så jobbar vi.
Ja, det är så här, PR-konsulter, ja okej, det finns grader i helvetet, tänker jag där. Och sen så samma sak hos journalister. Så att när och om jag stör mig så skulle jag säga att det är någonting som är praxis i de flesta branscher och i de flesta bolag. Och det är det här med mejl, vett och etikett. Här kan jag känna liksom att svarsfrekvensen hos journalister är alltså under all kritik. Det är så här att man blir chockad när man får svar många gånger. Och där kan jag känna så här, journalister klagar ofta på att de blir nedlusade med mejl. Men så ser ju verkligheten ut för alla. Alltså för alla i näringslivet, alla blir nedlusade med mejl. Så att ett nej tack hade varit jättetrevligt där. Bara så här snabbt, tjopp, nej tack, det här passar inte oss. Eller jag funderar på saken. För då skulle man ju slippa mycket av det här som de tycker är jobbigt. Sen kan jag känna så här också att när jag har en ny person som börjar hos mig, så berättar jag vad vi har för typ av hur vi jobbar och vad vi har för svarsfrekvens på våra mejl. Och vi har 24 timmar. Och det tror jag är lite praxis generellt. Sen finns det vissa som har 48 timmar. Och alternativt så har man ett autosvar. Och där kan jag tycka att vissa mediehus har blivit duktiga på det här. De har ett autosvar och säger så här, vi får väldigt mycket förfrågningar. Vi återkommer till dig om det är intressant. Jag gillar det.
Men kan inte det vara en oskriven regel då, att det är så? Att man återkommer om det är intressant. Ibland kan jag liksom känna personligen att jag vill ju svara på alla mejl. Men det är ju jättesvårt, som du sa där i början, att hinna med. Och att man gärna vill liksom hinna ändå ägna lite tid åt att läsa sig in på vad tipset är innan man ger ett besked. Så kan inte det vara en liten oskriven regel att man återkommer om det är intressant?
Jag skulle nog säga att en oskriven regel är att man svarar på de mejlen som kommer in.
Mm. Vi tar till oss.
Jag tänker så här, där måste jag ändå säga så här, ni är inte unika. Jag tänker utifrån ett perspektiv, om det är så att du skickar ett mejl som privatperson till en kommun eller vad det nu kan vara, så förväntar du dig ett svar. Även om det är så att det är en åsikt eller en fråga eller vad det nu än är. Nej, jag skulle nog säga så här. Jag svarar på alla mejl. Mm. Och jag kan säga, du anar inte hur mycket säljare som ringer till mig.
Vad tänker du om hur nära sanningen man kan komma vad gäller den här frågan då, om vad de här olika sidorna stör sig på hos varandra? För journalister, vi ska gärna vara, men i alla fall vill gärna framställa oss också som väldigt opåverkade och hårdnackade, och PR-konsulter och sin sida vill ju vara ödmjuka. Det här kan låta lite som en olycklig kärleksrelation där den ena liksom avvisar den andra ganska ofta. Hur ser du på det?
Jag känner mig inte dugg avvisad. Om jag inte kommer igenom med min pitch, så betyder det att jag behöver vässa den. Jag skulle nog beskriva det som en symbios eller någon form av dans, en tango. Här behöver vi liksom, när båda gör sitt jobb bra, då blir det riktigt bra. Så att, nej, jag känner mig inte dugg avvisad. För mig är det så här, ett nej tack. Inga problem.
Hur ofta kontaktar du journalister personligen?
Ofta. Jag skulle nog säga så här, att nu äger jag bolaget också. Så att jag är ju inte enbart operativ i den verksamheten. Men jag lägger nog en tredjedel på tre delar. Och det ena där är ju bolagsstyrning, den andra är strategisk rådgivning, mycket så här mot kund. Och den tredje är det operativa. Där har jag daglig kontakt med journalister. Jag skulle säga varje dag. Mm. Men så måste jag också säga, den delen av mitt jobb, den vill jag inte lägga ifrån mig. Jag skulle kunna bara jobba med strategiska frågor och bolagsstyrning. Men jag tycker det är sjukt roligt. Det begyller liksom mitt arbete.
Ja, du tycker det. Även om du inte får svar på mejl.
Nej, men alltså där tror jag att man behöver bygga upp en relation. Man behöver ha goda relationer. Och det är ju relationer det handlar om. Mm. Så att det tycker jag att man liksom förbiser här. Att man behöver ha en god relation. Och då får man svar på mejl. Men jag skulle aldrig lägga bort det. Jag tycker det är en jätteviktig del i mitt arbete.
Men sen du började då jobba inom PR, hur skulle du säga att PR-sidans relation med journalister har förändrats generellt sett?
Det här är ju en ganska bred fråga. Om jag kikar på, för jag behöver ju utgå från mig själv här. Jag har ju alltid sett mitt uppdrag som PR-konsult i att liksom serva två parter likvärdigt. Och jag tror att det här är lite nyckeln till saker. Båda parter ska ha samma respekt. Och den ena parten är ju uppdragsgivaren, alltså min kund. Mm. Och den andra är journalisten. Och det mediet vi pitchar på. Det är någonting som liksom är vedertaget hos oss. Alltså om man tänker så här att vi är respektfulla med bådas tid. Om man pitchar relevanta saker. Man vet vad mottagaren är intresserad av. Och ibland så är det så att jag behöver säga nej till kund. Ibland behöver jag ta journalistens part. Liksom. Jag behöver utbilda kunden i att PR är inte annonsering. Mm.
Vi gjorde en enkät då också med PR-konsulter, också förutom journalister. Och där framkom ju en grej som vi tyckte var lite intressant. Det var flera som sa att medierelationer inte är lika viktiga idag. Vad anser du om det?
Ur perspektivet att alla är publicister nu för tiden så stämmer det. För att det är fler kanaler och det kanske inte är lika viktigt med just en specifik kanal. Kundernas interna kanaler har verkligen fått ett uppsving. Kunder satsar stora budgetar på innehåll, på sitt eget innehåll och knyta sina kunder ännu närmare varumärket. Och det påverkar såklart både medier som tappar annonsintäkter. Det påverkar oss på PR-sidan eftersom det blir färre tidningar. Även handeln som klipps bort som en mellanhand eftersom varumärken idag säljer direkt till konsument. Det är ett stort skifte vi är med om nu. Men det förändrar inte vikten av goda medierelationer. Varumärken behöver ha goda relationer med granskare. Transparens har ju också varit ett väldigt, väldigt starkt trendord. Att organisationen ska vara transparenta. Så där ingår ju liksom medierelationer. Så att i ett perspektiv av att är det lika viktigt idag? Ja, jag tycker att det är lika viktigt.
Du sa där tidigare att du ibland får ta journalistens sida. Hur ofta skulle du säga att du behöver göra det och förklara för kunden hur det journalistiska perspektivet?
Ja, jag skulle nog säga att mina kunder beskriver mig som ganska sträng. Mm. Jag tror att jag är sträng i förhållande till vad man kanske är van vid. Vi har en enorm respekt för alla parter och vi är tre parter i det här. Det händer och det händer bland annat när kunden kan kanske känna att ja, men de borde få med det här också. Varför tog de inte upp det här också? Och då behöver man förklara och utbilda och då är det så här, aha, okej. Okay. Det är aldrig ett problem, men utbilda absolut. Mm.
Vilken roll skulle du säga då att influencers spelar i det här? Det är ju så att somliga influencers har en större räckvidd än många stora dagstidningar. Och det kan vara mer attraktiva kanaler att synas i då för varumärken idag än medierna. Skulle du säga att pitchandet gentemot journalister till viss del har ersatts med pitchande mot influencers?
Inte för vår del så har inte influencers ersatt traditionell pressbearbetning. Vi jobbar ju väldigt mycket med affärspress och branschpress. Mm. Så att nej, det upplever inte jag. Men sen så är det så här, vi ser ju på influencers som har den typen av räckvidd som du beskriver. Mer som en annonskanal och inte som PR. medierna har fler liksom viktiga beståndsdelar också som influencers saknar, tycker jag. Och det pratar man sällan om. Här tror jag liksom att trovärdighet står högt upp på den listan. Och med det sagt så betyder det såklart inte att man inte får ökad försäljning. Det ser jag på kunder liksom, att de köper ett influencersamarbete och så puff säger det, och så får de ökad försäljning i 2 veckor. Märk väl, jag använder ordet köper. Därför är det många gånger, tycker jag, liksom som att jämföra äpplen och päron när man jämför influencers med traditionell PR. För att det finns en granskning i PR. Du måste gå igenom det här nyckelhålet. Medan med influencers så har du en nyckel, du öppnar dörren och så går du in. Du har köpt nyckeln.
Om man inte då betalar för influencers, utan om man hoppas då på att, att ens produkt eller så är tillräckligt intressant för att influencern ska prata om den ändå. Vad innebär då en publicering i en redaktionell kontext i jämförelse med en publicering i en influencerkanal? Om du då tittar, nu sa du att ni inte jobbar så mycket med influencers, men om du tittar liksom ur en bredare PR-synpunkt.
Vi jobbar jättemycket med influencers, men vi jobbar inte med köpt.
Nej, okej, då förstår jag dig rätt.
Så att jag gör skillnad på organiskt och på köpt. Och jag skulle nog säga så här, alltså jag upplever, idag så måste man tänka brett och kunder är väldigt nyfikna på influencers och internationella kunder är ännu mer nyfikna. De skulle jag säga har kommit längre i att både köpa och jobba mot influencers. Mina internationella kunder, de är på det tåget redan. En publicering i en influencerkanal, beroende på vilket sätt, för det behöver vi också så här, är det story, är det flöde, är det köpt, är det organ, alltså liksom på vilket sätt. Det är ju en ganska kortsiktig boost för varumärket och för försäljningen. Perfekt vid en produktlansering. Men en publicering i en redaktionell kanal och speciellt i en digital kontext gagnar ju varumärkets digitala fotavtryck långsiktigt på ett helt annat sätt.
Mm.
Det är någonting som ligger kvar. En professionell redaktör har liksom granskat. Alltså, då pratar vi om det här nyckelhålet igen. Och trovärdigheten blir därför högre. Jag skulle nog säga så här, det är inte antingen eller, utan kombinationen är väldigt bra.
Vi har pratat lite här om mejlandet tidigare. Men en grej som framkom i vår här enkäten då med 34 journalister, det var ju att man tyckte att det var väldigt jobbigt med telefonsamtal och att PR-konsulten måste sluta med att ringa dem, och de tycker att det är störigt och ja, men tidskrävande, och att det ändå resulterar i att man ber PR-konsulten att mejla informationen. Hur ser du på telefonsamtal i PR-arbetet idag? Upplever du att det ger en bra effekt?
Vi har aldrig jobbat med ringlistor, kan jag säga. Så jag känner inte igen det här. Varje år så bjuder vi in journalister, och det har vi gjort från början, som gäster. Både i utbildningen för oss konsulter, men också för att liksom kunna justera vårt erbjudande. I de samtalen med journalister så har det ju framkommit att telefonen är no-no.
Mm.
Och liksom, då pratar vi mycket om så här, okej, men hur vill ni bli bemötta? Och vad är en bra pitch? Liksom? Vad är ett bra mejl och när ska man backa och sådär. Och jag tror att vi har satt en tonalitet för att vi har lyssnat in motparten. Så att när ni nu har lyft den här frågan så blev jag så glad. För att man pratar sällan om att om du ska samarbeta med någon på ett bra sätt, då behöver du lyssna. Du måste ha större öron än du har mun.
Mm.
Det är klart att vi ringer ibland, men det är bara mer eller mindre för att liksom stämma av till exempel en intervjutid. Eller om det är så att vi har en embargo eller ett exklusivt material, då använder vi telefonen. Men annars så inte.
Nu nämnde ju Amanda telefonsamtal då som ett önskemål som kom fram här, eller ett irritationsmoment som kom fram i enkäten. Och det kom ju fram en del andra saker också. Jag tänkte att vi skulle läsa upp ett urval för dig här. Och sen så får du gärna förklara eller då kanske till och med försvara varför dina fellow kollegor håller branschen på. Så här, branschen, ja.
Spännande.
Den första grejen då är att tjata på journalisten genom att till exempel ringa eller då mejla flera gånger om samma grejer. Vi tänker att, precis som vi pratade om där i början, är vi intresserade så hör vi av oss. Men så tänker inte du.
Nej, men jag tänker så här, jag vill vända på det här. Jag tycker det här är så intressant för att journalister gör exakt samma sak mot andra. Det vill säga, liksom, kunder kan ju ibland ha samma upplevelse utav journalister som bara ringer och tjatar. Mm. Och en journalist on a mission går ju inte att stoppa. Så det här beteendet, det känns ju inte som att det är ju gemensamt för alla yrkesgrupper som har något, alltså man har intresse i sin sak. Vill ni få tag i någon och ni verkligen, ni har en deadline, alltså my lord, jag kan ha 46 missade samtal.
Ja, det är så.
Det är min kommentar till det. Och sen så är det så här, nej, det är inte positivt att tjata. Man behöver lyssna in. Vad går gränsen? Det tror jag är jätteviktigt. Men jag tror inte att det här är unikt på något sätt.
Här vill jag också faktiskt försvara min yrkesgrupp lite grann. För att nej, men jag upplever också att vi kanske tjatar främst när det handlar om att vi vill att en makthavare ska svara på någonting. Alltså att det är något allvarligt som har hänt och att vi vill, liksom, vi tycker att den personen har ett ansvar att svara. Jämfört med typ en PR-konsult som kanske ringer för att de har gjort en kampanj. Alltså där tycker jag ändå att det finns en liten distinktion.
Ja, men fast nu värdesätter du ditt arbete och någon annans arbete. Nu ja. Lägger du värderingar i det. Och tycker att du är viktigare. Och där har vi ett problem. För att det kan ju faktiskt vara så att den här PR-konsulten ringer för att man har en exklusiv cancerforskning och den informationen behöver komma ut. Ja, nej, I disagree. Mm-hmm.
Men en annan grej då, som vi också varit inne på lite här, det är som framkom i enkäten då, är ju att journalister, de tycker ju inte om när PR-konsulter eller kommunikatörer vill styra innehållet i artiklar och vill, ja, men detaljstyra och så, och inte visa respekt för den journalistiska friheten att angripa ett ämne precis som man vill. Så. Eller till exempel ställa krav på att få godkänna artiklar innan publicering. Vad tänker du om den där lite kontrolldelen?
Som sagt, jag kan ju tala mig för mig själv, men jag kan ju säga att jag jobbar med PR och inte köpt innehåll. Så att den journalistiska integriteten är A och O. Jag kan påpeka faktafel, som så här, typ omsättningssiffror, eller man har fått en ålderfel på en person. Men i övrigt är det journalistens jobb som jag inte liksom går in och pillar i. Där skulle jag faktiskt vilja säga att det är många journalister som vi har kontakt med som säger, vet du vad, jag skickar dig texten, kolla fakta. För att de vet att jag lägger mig inte i det andra. Och speciellt när det är liksom siffror involverade, om det är en börsnotering eller vad det nu kan vara. Då kan det vara så att de vill att man tittar på det. Men det där är ju en ömsesidig respekt. Mm. Och jag tycker inte vi som PR-konsulter ska vara där och trampa på den tån. Helt onödigt i en relation.
Varför tror du att det händer ändå ofta då? Att man upplever från journalisternas sida att PR-konsulter försöker påverka för mycket och detaljstyra i artiklar?
Jag tror nog att det är liksom att man, dels har man bråttom. Och så kanske man har en kund som flåsar en i nacken. Om man inte har liksom den här strängheten som man faktiskt behöver ibland och säga så här, jag är professionell i mitt yrke, så här funkar det. Ja, men man måste ha lite mod att säga ifrån.
Gentemot kunderna.
Så att det är det beror på. Mm. Ja. Så att ofta när ni har en sån PR-konsult, då ska, det är nästan så här så bara, lilla hjärtat. Ta det lugnt. Kom på terapi.
Ja, just det. Ja. Så kan man känna ibland faktiskt.
Ja, en annan grej då som får journalisterna att slå bak ut är när PR-konsulter då pratar med en som att man vore gamla vänner fast man egentligen aldrig har träffats. Det här kan ju då ta sig uttryck i att man använder ens förnamn då väldigt många gånger och frågar, pratar med hälsningsfraser som att man har känner varandra. Liksom. Varför gör ni det här?
Jag älskar att du säger ni. Okej, jag tar på mig det här. Jag är så här, okej, jag bär det här nu. Men alltså det här känns ju som en säljgrej. Det här, och det känns också lite så här omoget. Min teleoperatör, när de ringer mig, de kör ju det här snacket. Återigen, värdera inte. Man får väl svara med glimten i ögat här. Och bara så här, härligt att du ringer mig. Men alltså, har vi träffat? Eller här, kalla mig Mr. Anders eller vad som helst, men lite liksom humor, bara släpp garden. Och den PR-konsulten som lyssnar nu och känner igen sig, så säger jag bara så här: sluta vara så jävla trevlig.
Jag läser mellan raderna här i dina svar att du tycker att vi tar oss på lite för stort allvar.
Jesus Adam, ja.
En grej som också framkom då i enkäten är det här att journalister upplever att PR-konsulter ibland pitchar för flera på redaktionen samtidigt utan att vara transparent med det för att öka chans för publicering. Så ja, men om en journalist säger nej så kanske en annan säger ja. Och det kan ju bli väldigt konstigt internt och på redaktionen. Vad tänker du om den här metoden?
Jag tänker två saker. Mm. Nöden har ingen lag, tänker jag. Ja. Och den andra tänker jag, det är ganska osmart om man vill ha ett långsiktigt bra, en bra relation. Så att det är de två sakerna jag tänker. Däremot, om man inte får svar på en pitch, vilket kan hända. Det kan vara så att någon har slutat, man har inget autosvar, man är på semester eller vad som helst. Då har det hänt vid tillfällen. Och då skriver jag till någon annan och säger så här, hej, jag har försökt nå din kollega. Och tänkte höra, är du rätt person för det här? Så att jag tycker man kan vara ödmjuk i att jag har försökt. Jag har inte fått svar, är det här rätt? Eller liksom så.
Mm.
Men har man väl fått nej och går omvägen runt så kan man säga att den långsiktiga relationen är ju rökt.
Om vi ska lämna irritationsmomenten lite det här då och prata om de positiva grejer som journalister uppskattar med PR-konsulter. Då framkom det att det var till exempel då man kunde få tillgång till intressanta intervjupersoner och makthavare, hålla sig uppdaterad med omvärlden och rådande trender. Men vi funderar på om PR-sidan skulle kunna bistå med något mer. Vad tror du där? Kring relationen, kan man utveckla den på något sätt?
Återigen, jag ser det här liksom som tre parter som ska leverera bra innehåll. Och en bra relation mellan journalisten och PR-konsulten kan vara, alltså det genererar ju exklusivt material, ingångar till, jag menar, information som normalt sett inte är offentlig kanske. Men också tillgång till svårflörtade liksom näringslivspersoner eller kända profiler och så vidare. Det här kräver ju tillit. Och tillit byggs ju inte på ett samtal eller ett mejl. Speciellt inte om man rundar folk.
Mm.
Goda relationer ger ju goda resultat skulle jag säga. Och återigen, långsiktighet. Ett långsiktigt tänk från bådas håll. Liksom. Jag tror att journalister behöver också tänka så här att okej, den här personen sitter här just idag. Den personen kanske kommer flytta på sig på en position som kommer vara betydelsefull för mig. Så att där tror jag liksom att långsiktighet i sitt tänk. Om jag satt på andra sidan så skulle jag nog omge mig av ett antal duktiga PR-konsulter som jag hade bollat idéer med på längre sikt. Som PR-konsult är det inte alls ovanligt. Alltså jag är ju journalister som ringer till mig och frågar, du, jag har det här caset, jag behöver en intervjuperson till det här. Sjukt svårt att hitta någon som har anorexi och vill uttala sig. Eller som har varit med om det här och vill uttala sig. Och det där är otroligt tidskrävande att leta. Så att ett samtal till mig kan frigöra typ en dags arbete.
Men då krävs det att du har en kund då, om du ska få ut något av det.
Alltså långsiktigheten och det långsiktiga tänket behöver skilja sig. Så att det tänket, det tycker jag är gammaldags. Jag ser mig själv som en, alltså jag är en serviceinrättning. Och det betyder att jag är sjukt generös. Och det är absolut inte ovanligt att jag tipsar om någonting som inte alls är kopplat till mina uppdragsgivare.
Mm-hmm.
Om det gagnar den personen.
Apropå det då, om vi tänker oss att det är några lite mer färska PR-konsulter som lyssnar på podden idag. Om du skulle dela med dig av ditt eget största misstag under karriären hittills och vad det har lärt dig?
Det här är en jättesvår fråga utan att lämna ut någon. Men jag måste ändå, liksom, en av de sakerna som jag tycker är jobbigast och pinsammast är alltid när det blir fel trots att man har liksom goda intentioner.
Mm.
Och eftersom det är ganska många kockar med på olika sätt så räcker det med att det blir fel på ett ställe. Och så det här som jag pratade om, att man håller det man lovar. Det är där jag tycker att det är absolut svårast att verkligen säkerställa att kunden säger att det är så här det kommer vara och vi liksom har kollat det och det är det vi är överens om. Och jag levererar det jag ska leverera. Och sen så blir det ändrade förutsättningar.
Mm,
och jag kan inte gå in på ett specifikt case. Men jag kan säga att det för mig att svika en part är det absolut tuffaste. Och det har jag varit med om vid ett tillfälle. Det var tufft för mig personligen. För att jag är så fast vid att jag ska leverera på det jag säger att jag levererar på.
Mm.
Även om det inte låg liksom hos mig så kan inte jag bara rycka på axlarna. Så den tycker jag, det har följt med mig resten utav min karriär.
Utan att gå in på detaljer då, kan du berätta lite mer om den händelsen?
Hur går man inte in på detaljer då? Man kan säga så här att jag gav ett löfte som var precis det som gällde då. Och sen efter att tiden har gått så ändrade sig kunden och det löftet kunde inte hållas.
Hur hanterar man det när man sitter där mitt emellan då? Det måste vara otroligt svårt.
Jag kan faktiskt säga att där kom stränga Edith fram.
Ja, det var så.
Men det stärkte kundrelationen för att de fick en sån enorm respekt för att okej, det här var inte bara så här rycka på axlarna liksom, grej. Jag tror att man kan inte bara jämsa med.
Är rådet att vara lite, våga vara hård ibland då?
Ja, bestämd. Bara så här, vet du, så här funkar inte. Vi lever på våra relationer. Vi kan inte bete oss så här. Och där kan jag säga, där tar jag journalistens parti. Liksom. Mm. Det har inga problem med.
Vi pratade ju här inledningsvis om att medielandskapet ser helt annorlunda ut idag, vilket ger andra helt andra förutsättningar för den här relationen. Och flera här sa ju att betydelsen av relationen mellan PR-konsulter och journalister har liksom minskat. Hur tror du att betydelsen kommer att utvecklas framöver av relationen mellan PR-konsulter och journalister? Alltså där tänker vi, kommer den krympa ännu mer eller kommer den öka i värde?
Alltså jag tror att goda relationer generellt sett i ett digitalt samhälle kommer vara mycket mer värdefulla framåt. För att vi kommer ha färre kontakter eftersom det är så mycket som görs digitalt. Men det är ju fler journalister nu också som rör sig fram och tillbaka mellan redaktionellt arbete, innehållsproduktion och PR. Så att man gör liksom, man drygar ut kassan genom att jobba för byråer och företag liksom under ytan. Och det var ju typ otänkbart för 20 år sedan. Jag tror att förståelsen för PR-konsultens arbete tror jag kommer öka i takt med att fler journalister går över till den mörka sidan.
Den där sidan.
Sådana tendenser ser vi ju. Alltså, det är ju väldigt, väldigt många journalister som jobbar med den typen av uppdrag och som också är så här, men alltså inte visste jag att det funkade så här.
Om vi avslutar med en liten klassisk fråga. Vad ser du som din största utmaning som PR-konsult idag?
Jag skulle säga att det absolut är att navigera mellan alla olika kanaler som finns och vad som är bäst. Som sagt, kunder kommer ofta. De har en så här vill vi göra. Vissa kunder funkar så, andra är så här, jag har ingen aning. Och då är det så här, hur långt är ett snöre? Det är en stor utmaning. Snöret har blivit så sjukt långt.
Jättebra, det får bli avslutningsorden här för den här intervjun. Stort tack till dig Edith för att du var med oss idag.
Tack så jättemycket.
Tack själva, roligt ämne.
Tack.
Ja, Jasmin, vi började ju podden med att vara lite lätt irriterade så, eller hur? Men hur känner du nu efter snacket med Edith här?
Alltså, jag kan inte säga att jag är mer välvilligt inställd till PR-konsulter, för det skulle gå emot min och journalisternas natur. Men däremot kan jag väl säga att jag kanske har en lite större förståelse för att de också har en verklighet att förhålla sig till.
Mm.
Nu har ju vi på Resumé kanske en mer intensiv relation till PR-branschen än många andra redaktioner, givet att vi bevakar då hela industrin. Men man får ju ändå säga att PR-konsulter har ju en viktig roll att fylla när det gäller saker som vi har nämnt här i intervjun, som omvärldsbevakning och tips och så vidare. Och jag tror att vi skulle tappa många grejer på om de inte fanns.
Mm. Jo, men jag håller med. De får bara försöka undvika de här fallgroparna så ska det nog gå bra. Och så kanske vi ska bli lite bättre på att svara nej. Eller svara på mejl.
En rättsägning kan man säga.
Ja, exakt. Ja. Vad heter det? Freudiansk felsägning. Nej, men att svara ja eller nej. Alltså bara svara helt enkelt på mejlen. Även om det är väldigt kortfattat och fattigt. Liksom. Så man kanske bara ska skicka iväg ett svar lite oftare.
Nej, punkt.
Ja, exakt.
Tack för att ni har lyssnat här, så hörs vi igen om 2 veckor. Och ge oss gärna ett betyg i podcaster-appen så blir vi eld och lågor såklart. Hej då!
Hej då!